Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 76 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta programledare och komiker. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Mede. Lyssna på historien från att ha varit utbränd i 10 år till att fullständigt explodera och vinna priser som årets bästa komiker och årets nykomling. Petra har även varit julvärd, medverkat i parlamentet, hon har lett Melodifestivalen, Guldbaggen och inte minst Eurovision Song Contest med över 200 miljoner tittare. Vi pratar om varför hon har svårt för heterosexuella män och hennes nervositet för sin egen show. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med en stor förebild och inspiratör. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Mede.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Petra Mede.
Tusen tack, vad trevligt att få vara med.
Sjukt roligt att ha dig här.
Ja, det är väldigt roligt att du kom.
Det är lite du nästan som att jag får tacka så hemskt mycket att jag fick möjligheten att komma till dig.
Ja, vi sitter ju på Maximteatern just nu.
Sitter en jättefin loge här.
Hyfsat fin, absolut. Ja.
Jag kan säga så här, att det här är en av de första gångerna jag sitter i en loge.
Jaha.
Och jag blir förundrad över att det är så olyxigt.
Ja, absolut.
Här är en tvättmaskin, här är en torktumlare, här är något rött skåp, här är en säng.
Ja, jag vet, men det är jättebra.
Här är sminkgrejerna, här är några morgondockar.
Men du, det är så oglamoröst. Nej, men det är verkligen...
Är det där du hänger dina grejer?
Nej, och jag ska säga att nu är vi faktiskt inte inne i min loge. Min loge är lite finare, men jag tror att det är för att det hänger lite privata grejer där, så tror jag att Stefan har sett till att vi ska sitta här. Och så att det är liksom en loge som inte används just nu, tror jag. Men det är absolut lika glamoröst som allt kan se ut på scenen, lika oglamoröst kan det vara bakom. Nu heter den här podden Framgångspodden, och man kan ju prata om det på så många olika sätt. Vad är framgång, kan man ju säga. Men jag gissar att en av anledningarna till att jag är med är att jag ju ändå har gjort en stor förändring i mitt liv, kan man säga. Och från att ha varit långtidssjukskriven till att då vara väldigt etablerad inom ett yrke.
Ja, du har gjort massa olika saker. Du har ju årets bästa nykomling, årets bästa komiker, Stockholm Live, Extra Extra, Parlamentet, Melodifestivalen, Kukskalan, Kristallen, långfilm, egen show. Sen har du också bidragit med att underhålla svenska folket som julvärd och Eurovision Song Contest, Guldbaggegalan nu 4 gånger. Alltså, herregud. Satan i gatan.
Ja, när du säger det där. Ja, men,
är
ja,
du
men...
100 år gammal?
Nej, men jag är väl 46 fyllda. Men det där lät ju oerhört fram.
Jag går hem och lägger mig. Jag har ingenting här att göra.
Nej, det tycker jag verkligen inte. Men vad det lät ju väldigt fram. Det lät ju...
Och du har gjort en del grejer.
Jag har gjort en del, ja precis. Det lät som en ganska tung meritlista liksom. Ja.
Ja, vad har varit roligast av grejerna du har gjort?
Ja, men...
Vad har gett dig mest lycka liksom?
Ja, det är ju lycka på olika sätt. Alltså när jag fick leda Eurovision Song Contest 2 gånger, de 2 tillfällena, det är svårt att toppa det, för det är en sån otrolig kick när man uppträder för så extremt mycket folk och det är sån spänning i luften. Och så det är nog de största kickarna. Men den största lyckan, det tror jag nog ändå att jag fick när jag började hålla på med humor och uppträdde på ståuppklubbar runt om i Stockholm, så här lite amatörklubbar. Och när jag kände att det gick bra och när jag då vann priset som årets nykomling. Den lyckan var ju enorm, för den var så oväntad och kom från ingenstans. Så att det var en sån här upplevelse. Wow, det här kanske är något jag kan. Det minns jag som en väldigt, väldigt stor lycka. Så att ibland kan nog ganska mycket lycka vara just i början.
Hur ser dina morgonrutiner ut?
Oh, de är väldigt, väldigt fasta. Jag är ingen morgonmänniska, men hela... Samhället är ju byggt så att man ska gå upp tidigt på morgonen, och min dotter ska på dagis, så det är ändå upp 7:30. Och sen är det fruktansvärt mycket barnprogram just nu då, som man tittar på morgonen. Och sen så är det frukost, och där är jag väldigt konservativ. Jag måste ha min fil, min ostmacka, kaffe och glas juice. Exakt det. Och sen blir jag talbar och hyfsat trevlig. Och då lämnar jag min dotter på dagis, för hon går precis i mitt hus, tack gode gud, så att jag kan nästan gå ner i pyjamas och sen kan jag gå upp och börja göra mig i ordning. För jag har ju inte så tidiga morgnar själv. Jag behöver inte vara någonstans så tidigt, så att jag brukar duscha och klä på mig sen.
Mm. Vad klär du på dig för något då?
Jag är ju extremt ointresserad av kläder. Lika roligt som jag tycker det är att vara finklädd på jobbet eller på scenen, lika ointresserad är jag ju tyvärr privat. Jag tycker det är väldigt, väldigt synd. Därför att vi såg Stephanie här nu från SAP Event som håller på med PR och allt. Jätteduktig. Hon är alltid så otroligt stilig. Så
jättefin.
Ja, hon är så fin. Och det är ju så trevligt. Och du är också jättefin nu. Och det är verkligen, det uppskattar mig. Och det är någon som har gjort sig fin.
För dig.
Ja, för mig.
Alla är så fina för dig. Du har inte förstått det.
Nej, jag har inte förstått det.
Varför alla så fina när de träffar mig, men så fula annars?
Ja, precis. Men nu har jag precis bytt om. Nu har jag gjort ett rep här på den offentliga divan, på den ofrivilliga divan. Så att då slänger jag bara på mig en tröja och ett par jeans. Men jag har faktiskt en ambition att skärpa mig lite där. Och kanske försöka också klä mig lite finare. För jag tycker det är väldigt trevligt med folk som klär upp sig lite.
Du kan förlåna min kavaj sen om du vill klä upp den.
Hemskt gärna. Och med den fina lilla, vad kallar man det där då, när det är en liten... Vadå? Näsduk bara?
Ja, näsduk kanske.
Ja, det är ju jättetill, för den har väldigt, väldigt starka fina färger.
Ja, den var faktiskt... Jag dock funderade lite grann. För att jag köpte den här, så såg man... Ja. Det är en liten sån här... Är det en tussilago eller?
Jo, nej, det är den
här. Är inte det här samma blomma som SD har på sin?
Nej, men ja, men när du säger det, det kanske det är.
Jag
men,
tänkte det när jag såg
du,
den här.
Ja. Men vet du, när den ligger så där nere, då är det bara färger man ser. Så att jag tycker absolut inte, du får inte sluta använda den. Nej. Får inte göra.
Nej.
Och därmed har vi båda outat oss som icke-SD-are, men det kanske vi kan leva med.
Vi skippar politikgrejen. Jag vet att du gillade mer att umgås med homosexuella killar när du var yngre.
Ja, det har ju inte förändrats någonting, kan jag säga dig. Så är det fortfarande, men... Det var framförallt när jag började dansa, skulle jag vilja säga. Jag var ganska blyg när det gällde att umgås med killar. Väldigt blyg. Men sen började jag dansa ballett när jag var där 10, 11, 12. Och då träffade jag killar som dansade. Och utan nu att vara för fördomsfull och för generaliserande, så kan jag ändå säga att det var ganska många där som var gay och inte så intresserade av mig på något sexuellt plan direkt. Men det trivdes jag med. Ja, framförallt för att det var roliga människor jag träffade. Men det kanske också fanns något icke-hotande i det. Jag är nog fortfarande inte helt bekväm alltid med heterosexuella män. Nej, det är faktiskt inte.
Är du bekväm med mig eller känns det jobbigt?
Ja, nu när jag blivit äldre så känner jag mig bekväm, för att du är yngre än jag. Och... då känner jag mig bekväm. Men om jag skulle vara i en position som man var då, när man liksom kunde bli ett objekt för en kille, det tyckte jag var det hade jag väldigt svårt att förhålla mig till. Så att jag var inte riktigt bekväm. Och jag har aldrig riktigt förstått kanske hur heterosexuella män fungerar egentligen.
men nästan halva världen.
Ja, jag vet. Ja, men jag är ju uppvuxen liksom i ett...
Nej, men jag kan säga att många, det frågasätter nog ganska många. Hur fan tänker de här med allt ifrån? Det är tafsningar, det är våldtäkter, det är... så mycket grejer, sen är det krig och det styrs saker, och då är det så, vad är det som försiggår med testosteronpumpade hjärnorna?
Precis,
att de gör de här grejerna, att man behandlar på det här sättet och allting. Så att det är ju en jätteintressant fråga, är det ju.
Det är faktiskt, och det kan tänka också nu när vi pratar om det här med arbete och karriär och så här, framgångspodden som heter, att jag funderar på det. Om det skulle göra att jag arbetar mest med kvinnor. Men lustigt nog, och nu måste vi röra oss här tror jag för att det ska komma, är det inte en sån där timer eller någonting, sitter vi i mörker. Nej. Men det, vi blir ju vackrare. Jo, men då tycker jag att jag ändå har lätt för att arbeta med män, det måste jag säga, när det blir rena arbetssituationer. För då kan till och med ibland uppleva att män kan vara ganska raka, och det kan vara skönt. Men det betyder kanske också att de inte är så finkänsliga som kvinnor, så det kan ju vara negativt
men,
också.
Men vad är det då som är din känsla där? Jag kan bara dra en liten parameter mot mig själv när jag känner...
Nu, ännu mörkare! Vad är det som händer?
Ja, vi kan höja den här. Sådär.
Okej, okay, okay, vi kör på. Ja.
Det löser sig. Mm. Men jag har haft i vissa situationer då jag har... framförallt på olika jobb där jag, det kanske var på en kick-off och då ska man sitta 8 stycken på en middag med sina kollegor och sådana där grejer, och då har jag känt mig ibland att jag inte alls hört hemma där, och då blir jag introvert och kanske jag exempelvis nästan aldrig käkar lunch med kollegor. Jag har lite, nu går det säkert bättre, men jag käkar ofta luncher med en person kanske, men när man sitter 5 stycken så olika färger, alla ska tävla om uppmärksamhet, så kan det bli att man blir lite mer som bara, vad ska jag säga nu? Ska jag gå in i det här samtalsämnet och hur ska man vara sådär? Så att det, men hur har din reaktion mot heterosexuella män varit? Är det att du har känt dig obekväm med dem, eller att de ser dig bara som typ ett sexobjekt? Eller hur,
Nu tycker jag sällan de har... Det kanske var det att de inte såg mig som sexobjekt som jag tyckte var jobbigt. Men något sätt... Ja, jo, men det är ändå lite mer det sexuella ändå. Att det alltid, om det är en heterosexuell kvinna och en heterosexuell man, så finns det alltid som en möjlighet, eller det kan ligga en sån grej att man bedömer varann utifrån någon slags attraktiv parameter istället för att bara liksom se personen. Mm. Och det tycker jag inte det blir då om jag umgås med tjejer eller ja. Mm. Gay killar eller sådär. Mindre av det i alla fall.
Du var sjukskriven ganska länge också, va?
Ja, det var ju från och till liksom hela tiden. Jag var sjukskriven några månader och sen pluggade jag några månader, så blev jag sämre igen. Men jag var från och till sjukskriven i nästan 10-årsperiod.
Varför var det för?
Därför att jag hade sån fruktansvärd ryggsmärta helt enkelt. Jag
kunde ju gud, vad hemskt
alltså. Ja, det var vidrigt. Och det var ju massa undersökningar och massa tal om steloperation i ryggen då på flera nivåer. Men jag vågade inte operera mig för att jag var så rädd. Och de sa att det inte säkert att det skulle bli bra heller. Nu har de där metoderna säkert utvecklats och det är mycket bättre operationer. Men på den tiden så var det inte helt 100. Det var liksom ungefär 50-50 om det skulle bli bra. Så att jag vågade inte det. Så att jag levde med kronisk smärta och värk. Och var, ja, det var... Ingen höjda period, verkligen inte.
Nej. Jag har faktiskt haft en del ont i ryggen också. Det är mycket för att jag håller på med mycket brottning och sånt också. Så hänger man på ryggen och sånt. Så det, för min del var det så pass dåligt att jag bara för något år sedan så gick jag in på toaletten ofta och la mig på handikapptoaletten i 4-5 timmar och låg och jobbade där inne. För att jag kunde inte sitta på en vanlig stol. Nej. Så otroligt. Jag kunde inte åka bil.
Nej, för sitta är det värsta. Ja, och stackare.
Så det var,
vilka hjälte du var. Du ser alla.
Ja, och det då är så här, och då så en tanke jag hade då. Då var det många som gick utanför det här. Jag bara, tänk om någon vet att jag har legat inne på den här toaletten i 4 timmar.
Ja.
Och vad har dina absoluta styrkor och tips varit till att uppnå den framgång som du har gjort?
Ja, men jag tror nog lite det, att jag faktiskt har ändå struntat i att behaga eller vilja att alla måste älska mig. Jag menar, i början av min karriär så var det ju väldigt många som irriterade sig jättemycket på mig. När jag ledde Melodifestivalen första gången så var det var ju som att jag blev nästan hatad liksom. Men då kände jag ändå, nej, jag kör på den här stilen som jag vill. Och jag böjer mig inte. Jag behöver inte behaga alla. Alla behöver inte älska mig. Det tror jag har varit min styrka.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer vi in på de 3 sista frågorna.
Ja.
Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
Ja, hade jag varit yngre då hade jag nog sagt så här, att du ska kämpa för det du vill oavsett vad. Men nu skulle jag nog säga att det är inte så dumt att kanske ta reda på om du har talang för det du vill göra. För att har du inte alls någon talang, då kämpar du liksom mot... Då tycker man ju sig kanske själv en otjänst om någon säger att jo, men gör det här, kämpa, kämpa, kämpa. Och så om man inte alls har någon talang för det, så har man kanske någon talang på ett annat område. Så att jag tycker att ändå hitta den plats där du faktiskt känner att här, det här ligger lite för mig. Här har jag liksom en liten talang. Och då också förhoppningsvis någonting som du därför tycker är roligt. Och sen är det ju att inte lyssna för mycket på andra, skulle jag vilja säga. Hitta någonting som du har i alla fall lite talang för, något som du också då kan uppskatta och tycka är roligt, och sen strunta ganska mycket i andras åsikter, för alla människor har tusen åsikter om dig hela tiden. Börjar du lyssna på det, så då är du körd snabbt, så skit i det.
Ett tips för att bli lycklig då?
Ja, det har jag inte däremot.
Nej.
Nej, det har jag verkligen inte. Jag har ett väldigt ambivalent förhållande till ordet lycka. Jag upplever att lycka är små korta stunder som kommer till en då och då. Och jag vet inte heller om det är så eftersträvansvärt att hela tiden söka lycka. Jag tror att det är korta stunder som uppstår när man minst anar.
Jag hörde också att du är orädd för döden.
Jag är orädd och orädd. Jag är ganska bara så här fatalist. Och döden i sig kan jag inte säga att jag är rädd för. Jag är väldigt, väldigt rädd för att förlora nära och kära. Att inte få vara med dem jag älskar. Det är egentligen det enda riktigt svåra, tycker jag, i livet.
Mm. Och till den absolut sista frågan. Mm. Om du får välja en gäst i Framgångspodden, vem hade du velat höra på då?
Ja, nu så får jag skämmas att säga att jag inte har lyssnat på alla, så nu kanske jag säger någon som du redan har haft. Men jag skulle nog ge tips om Edvard av Silén, som har skrivit nästan allt manus jag någonsin har framfört. Han är väl idag en av Sveriges mest framgångsrika manusförfattare och regissörer, och ja, jag skulle säga att han äger hela Nöjes-Sverige just nu. Jag tror att han har väldigt mycket intressanta saker att berätta, eftersom han jobbar med framgångsrika artister, men det är ju han som liksom skapar dem på något sätt underifrån, bakom scen.
Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Petra Mede, att du gästade Framgångspodden. Det har varit en jättestor ära att ha dig med, och superintressant att höra din resa och de grejer du har på gång och det du ska göra.
Det var jättetrevligt att få vara med, och jag är imponerad av hur påläst du var. Det är inte alltid det så. Och det var jätteintressant att prata med dig, tycker jag.
Tack så hemskt mycket.
Framgångspodden with Alexander Caleros.
Välkommen hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
Tack så mycket, Alexander.
Hur lever livet?
Jättebra. Det har varit sommar och man har fått jättemycket härlig sol och fått energi från den.
Det är underbart ju.
Jättebra.
Och något som är också helt, helt underbart är ju pensionen. Och det är det vi ska prata om idag.
Visst är det kul?
Och någonting med att hur blir mitt liv som pensionär är temat idag.
Ja, alltså livet som pensionär, ja, men det är då livets långa semester faktiskt börjar. Och den här dagen har ju många väntat på jättelänge, för det är då man ska uppfylla sina drömmar. Man kanske ska resa, köpa sommarhus eller göra någonting annat roligt. Men är det när man faktiskt gör av med pengar? Jo, men det är ju faktiskt när man är ledig. Och livet som pensionär, ja, men det är ju en jättelång ledighet för många, eller hur? Och det kanske inte alltid blir som man tänker sig. För vet du, Alexander, det är väldigt många som kanske bara får mellan 50-65% av sin slutlön som pensionär.
Det är inte mycket alls.
Nej, och hur ska man klara sig på det och kunna uppfylla alla sina drömmar då?
Ja, det är ju jättesvårt.
Så jag tänker att tre saker som jag tänker att vi ska lyfta fram idag för att du ska få det så bra som möjligt som pensionär.
Härligt.
Ja, det är att ta hjälp av en expert. Till exempel en på banken, men som gör att du faktiskt sätter dig in i pensionens tre olika delar och får koll på vilka delar som du faktiskt kan påverka. Det tycker jag är ett bra tips. Sen få en överblick med hjälp av minpension.se, en jättebra sida, så du får koll på alla delar. Sen är det ju så här att man faktiskt behöver titta över sina pensionsdelar regelbundet, tycker jag. Och det är ett bra tips när till exempel det orangea kuvertet kommer från pensionsmyndigheten. Där ser du ju den delen som är från staten. Men det blir bra tips att titta över alla de andra delarna också som ingår i din pension. Och slutligen, börja spara privat. Ju tidigare du börjar spara, desto mer blir du faktiskt slutändan. Och du behöver inte spara så mycket då heller, varje månad. Så det är mitt tredje tips, så du kan få den här guldkanten på tillvaron.
Härligt att höra. Massa bra eminenta tips då, tycker jag.
Vad härligt att du tycker det. Bra! Då sätter vi igång, eller hur, Alexander?
Verkligen. Tack så hemskt mycket, Caroline Oskarsson från Nordea, för din medverkan idag.
Tack själv, Alexander.